Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmet är en inledning till en serie om svenska folkets historia. Således inte makthavarnas göranden och låtanden. Som sakkunnig har vi bjudit in historieläraren Mikael Ranelius. Välkommen Mikael. Jag tycker det är bättre att du presenterar dig själv och din bakgrund inom ämnet historia. Varsågod.
Ja visst, tack så mycket Leif. Kul att få vara här. Jag och Mikael Ranelius heter jag som sagt och jag är gymnasielärare i historia. Undervisar även i svenska och engelska, men det är ju historia vi ska prata idag.
Mm. Och som jag sa här i inledningen, det är folkets historia jag mer är ute efter och inte kungar och sånt. För det fick vi i skolan och förhoppningsvis sitter det kvar. Det är flydda tider och jag skulle vilja börja inleda med lite stora penseldrag. Alltså ja. När vi pratar om ämnet historia, när jag var ung och gick i skolan, exempelvis ämnet ekonomi, det citationstecken definieras som läran om hushållning med knappa resurser. Hur skulle du vilja definiera ämnet historia?
Oj, historia är ju studiet av svunna tider, mänsklig historia, vad människor har gjort.
I alla tider?
Ja.
Men ser ju andra sammanhang, hur jag tänker på fysiken till exempel, den här, vad heter han, Newtons rörelselag jag är ute efter. Och sen kommer Einstein och lite grann om kullvreker där, då blir de här rörelselagarna, Newtons rörelselag, ett specialfall av Einstein. Och nu har vi fått sån här kvantfysik och då blir Einstein ett specialfall. Hur är det med historia? Är det några stora vetenskapliga disputer, tvister där, eller är man ganska ense?
Ja, du talar kanske om det vi kallar för paradigmskiften där. Alltså hur man helt omkullkastar tidigare idéer.
Ja. Kan du tänka dig vad man lärde ut på 50-60-tal som var en slags sanning då och som idag inte är det?
Oj, bra fråga. Du tänker dig svensk historia där.
Ja,
nej, men de här klassikerna, för att bara ta något exempel, det är väl den evigt återkommande frågan om Svea rikes vagga. Som till och med historikerna är så trötta på numera så att de inte ens vill ta i den med tång. Men där har vi ett exempel och det kanske vi får skäl att komma in på sen. Och vi kanske har frågor också kring Sveriges kristnande och hur landet befolkades.
Det är dit jag vill nämligen börja hos dig. Men jag var också inne på varför jag ställde frågan om tvistämnen. När jag fick lära mig historia, då var Gustav Vasa och Gustav den andra Adolf och Karl den XII, det var hjältekonungar.
Mm.
Betraktas de som hjältekonungar fortfarande?
Nej, det kan man ju inte säga. Där är vi lite snarare tvärtom. Och under en lång tid så har man ju snarare ägnat mycket tid och möda åt att ifrågasätta kungarna och deras roll. Och ibland så kan jag nog tycka att man har gått lite väl långt i de försöken och nästan svärtat ner kungarna. Men varje tid har ju sitt eget behov av hjältar. Och det säger ju väldigt mycket om vår tid och vårt samhälle, vilka människor vi lyfter fram ur historien. Så idag, i början på 2000-talet här, då lyfter vi fram kanske andra historiska hjältar från vår svenska historia som talar mer till oss då. Människor som har gjort insatser för mänskliga rättigheter och jämlikhet och jämställdhet. Det är ju Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte och Ellen Key och Fredrika Bremer, eller för all del den framlidne Ingvar Kamprad då, hans entreprenörskap. Och vi kommer ju få nya hjältar i framtiden, det kan vi nog vara säkra på, beroende på vilka behov som vi har då.
Får jag bara fråga, nu hoppar vi lite här, men just bara för att få en bakgrund. När man säger så här att ett föremål man hittar i backen, den är 2000 år gammal, hur vet man det?
Oj, ja, det är en jättebra fråga det där. Du tänker hur arkeologerna daterar fynd. Ja, det finns ju olika metoder man kan ta till där. Stratigrafi finns det ju, som det heter, att man kollar jordlager, vilken nivå i marken ligger här. Man pratar om kulturlager som människor lämnar efter sig till exempel. Och man tittar landhöjning till exempel också. Sen har vi ju andra former av dateringar som kan ge mer exakt datering, som KOL-14.
Och det står för KOL-14? Står för.
Ja, det är ju en typ av mät. Man mäter en isotop, allt levande material samlar på sig den här KOL-14-isotopen.
Det är en slags atom.
Ja, precis. Det är en kolatom med viss laddning. Ja. Det här får en fysiker förklara lite bättre. Men när ett organiskt material, till exempel en växt eller en människa eller djur eller vad som helst, dör sen, då slutar man att ta upp det här KOL-14 och då kommer det sönderfalla i något annat som heter KOL-12. Och det här har en viss halveringstid då på x antal tusen år. Jag kan inte det där i detalj, men man kan i alla fall mäta det där. Man kan kalibrera på något sätt och se ungefär när det här organiska materialet levde och dog, så att säga. Plus minus några hundra år. Den blir ju mer inexakt ju längre tillbaka tiden du går ändå.
Men då, alltså, om man hittar en grav och där ligger det ett skelett, då kan man datera skelettet och då kan man med ganska stor sannolikhet, den här yxan som låg bredvid, ja, som inte är en organisk material.
Ja, bland annat. Sen finns det ju det vi kallar för typologi, alltså att man ser att, ja, men den här yxan hittar man i det här sammanhanget, andra fynd precis går att datera mer vetenskapligt.
Det är samma stil på den.
Ja, exakt. Det vi kallar fynddatering där. Sen finns det ju andra spännande sätt att datera, som luminescensdatering. Apropå keramik som du nämnde, att man kan mäta hur mycket ljus ett material har tagit upp. Och när man bränner det här så frigörs det.
Vi blir duktigare och duktigare, kan man säga.
Ja, det har ju gått, apropå det som 50-60 år tillbaka i tiden, så det har ju hänt mycket där.
Du, en sista grej över de här stora penseldragen då. Jag blir lite förvirrad ibland, för att när vi säger medeltid så tror jag att vi i Sverige menar ungefär runt år 1000.
Mm.
Men kommer jag till europeisk historia, då säger vi ungefär år 500.
Alltså, att börja där, ja, precis.
Det börjar vid olika tider.
Ja, men det, så är det absolut. Och det här beror ju lite på hur samhället utvecklas, och geografi också. Den här epokindelningen, den europeiska epokindelningen vi har här, den är ju bara delvis giltig när vi kommer upp till våra breddgrader. Och går vi ännu längre till exempelvis Kina, så då är det en helt annan epokindelning som inte alls kanske överensstämmer med vår europeiska epokindelning.
Då ska vi börja den här tidsresan då, och då har jag, för att förbereda mig lite, så intresserade jag mig för, alltså, det här ska handla om människan och göranden och låtanden. Och då har jag fattat det som så att den människotyp vi är idag, alltså Homo sapiens, den skapades för sådär 120-130 000 år sedan i Afrika. Eller dök upp. Vi hittar fynd av sådana.
Ja, till och med 300 000, det är också intressant. Det var ju bara förra året, tror jag, man tillkännagav sensationella fynd i Nordafrika, nuvarande Marocko. 300 000 år, det är ju att Homo sapiens är dubbelt så gammal som man hittills trodde. Så vi har varit med.
Men vi säger 300, det spelar inte roll. Ja. Men jag har också förstått att den här Homo sapiens, den vandrade ut från Afrika upp över Mellersta Östern och delade lite på sig. Och några gick mot Europa för 50 000 år sedan?
Ja, Europa blir väl permanent befolkad av moderna människor runt 40 ungefär, kan man säga. Då etablerar sig moderna människor, så vitt vi vet.
Och då blir nästa steg, vi förflyttar oss upp till Sverige då, eller det vi idag kallar Sverige. Då har vi, alltså för 40 000 år sedan, så hade vi inlandsisen som täckte det här området. Och isen släppte sitt grepp nere i Skåne för ungefär 15 000 år sedan.
Ja, det är en långsam process. Den har väl sin största utbredning för ungefär 25, tror jag. Det här med istiden har kommit och gått några gånger.
Ja.
Och,
men den ungefär, senaste istiden?
Ja, den började släppa sitt grepp för ungefär 17 000 och sen 14 000 år sedan. Då började det bli land nere i det som sen kommer att bli Skåne. Då.
Ja, och sen tog det ungefär 8-10 000 år innan det var färdigt ända upp till Norrland.
Ja, det är inte riktigt så länge. Men ungefär 9-10 000 år sedan så är den sista inlandsisen borta, kan man säga, även i Norrland.
Okej. Det jag vill komma till med den här långa utläggningen, det är att det är väl meningslöst att prata om en mänsklig historia i Sverige innan isen har släppt sitt grepp ner i Skåne. Då börjar vi. Och då börjar det med växtlighet, gissar jag.
Ja, precis. Ja. Det finns väl idéer om att det har funnits människor tidigare när det har varit isfritt. Det finns ju lite omdiskuterat fynd i Finland, att eventuellt kanske finns neandertalare, men det finns väl ingen riktig konsensus där, tror jag. Så att det är riktigt att börja 14 000 år sedan.
Ja, och då kom några människor till Skåne. Ja. Det idag kallas Skåne.
Jajamän. Vi har ju äldsta...
Förlåt.
Ja, den äldsta boplatsen är väl Finjasjön, tror jag. Utanför, mellan Helsingborg och Hässleholm där omkring.
Och då var det en boplats för x antal människor. Men först, var kom de ifrån?
De kom från nuvarande Danmark. Nej, men det här kallas för Hamburgkulturen. Kom från Nordtyskland. Nuvarande Nordtyskland kring Hamburg. Fanns förstås inte då, men det här är jägargrupper som har en gemensam kultur.
Kan man så här, med genetik säga att det finns spår av dem i oss idag, eller...
Ja, det är en jättespännande fråga som också är aktuellt forskningsområde. Vi kanske får själv komma in på det där. Men jag kan väl säga att det finns väldigt lite koppling mellan oss och de här första jägarna.
Men de kom från Nordtyskland och var av någon sort i alla fall.
Ja, precis.
Men alltså, jag var inne på att först kom lite vegetation.
Mm.
Ja. Var det likartad vegetation som vi idag kan se i Skåne, eller i Norrlands vegetation var i Skåne, ja, som också vandrat uppåt, eller?
Ja, sist det var i Skåne, då hade de börjat plantera palmer där, så att utanför, tror det var Ystad. Nej, vi får nog gå upp till nordnorska kusten, där Nordkap, för att hitta någonting liknande idag. Det här var ju en skärgård som övergår sen i tundra, kan vi säga, ett tundralandskap.
Och vad livnärde man sig på då?
Människor då?
Ja.
Ja, det är framförallt då jakt vid den här tiden. Det är jägare och samlare och fiskare. Och de här djuren som då människorna följer in i det här nya landområdet, det är ju framförallt ren och älg, och det är lite smådjur som harar och fjällrävar och vargar, djur som vi skulle känna igen idag, björn, men också djur som sen så småningom dör ut då. Så att jag tror till och med vi har mammutar en väldigt kort sväng där nere i Skåne, men vildhästar, visent, det är ju en europeisk släkting till den amerikanska bisonen, uroxar, och det här jagar man.
Och då hade man alltså jaktredskap, pil och båge, eller vad? Hur långt hade man kommit?
Jo, men man hade kommit väldigt långt för den här tiden. Man hade ju, säg att den moderna människan kom till Europa för 40 000 år sedan. Så man hade haft närmare 30 000 år på sig och förfina det här med jakten. Så att, pilbåge hade man bland annat då. Och spjut, stenredskap, kast, spjut... spjutslungor, harpuner och annat.
Ja, och där levde man då vidare. Och du sa den första bosättning, tror man var någon, inte Finnerödja jordgubbe, vad heter den?
Finjasjön.
Finjasjön. Ja. Hur stor var den då?
Det kan jag inte svara på, men det här är alltså små grupper av människor som har upprättat tillfälliga boplatser.
Pratar vi kanske 30, 40, 50 människor?
Ja, max. Jag skulle nog säga färre än så, kanske dussintal ungefär.
Men hur hittar man en part? Det måste ha blivit en väldig inavel om man hade 12-15 personer.
Ja, det där är ju en intressant fråga. Du menar hur man träffades?
Annars blev det ju inavel.
Ja.
Ja, man får ju gifta sig med sina syskon ungefär.
Ja, exakt. Nej, nu har vi ju inga källor från den här tiden på det sättet. Så att, vi får ju studera... nu levande så kallade lågteknologiska samhällen, jägare och samlare som lever idag exempelvis i södra delarna av Afrika, för att se hur människor vid den här tiden kan ha tänkt sig levt även här uppe i Skandinavien.
Men tror man att det fanns fler sådana här byar som man kunde morsa på varandra från någon annan by?
Ja, det måste ha funnits små grupper, det man kallar för band eller egentligen små klaner, inte ens stammar riktigt, utan små grupper som där människor umgås människor som förmodligen då är släkt med varandra, och sen träffar man andra grupper som där man kanske inte är släkt med den egna gruppen, men där man kanske delar vissa kulturella drag, till exempel man har samma språk, och man träffas vid årligt återkommande ceremonier. Det här kan vi ju se till exempel bland nutida jägare och samlare, där man man kanske kommer överens om en viktig helig plats till exempel, och där har man riter och fester och ungdomar träffar varandra, och man utbyter unga män och unga kvinnor.
Det där kulturmönstret, att alltså att ordna midsommarfest eller...
Ja, just det. Det skulle man mycket väl kunna jämföra med. Mm. Ja.
Den här tiden har jag förstått kallar vi stenåldern. Alltså när vi börjar befolka Sverige. Mm. Jag har inte hittat någon namn på period tidigare. Fanns det någon? Ja, det är klart det måste ha funnits någon period. Ja. Det inte fanns här i Sverige, men... Om vi går ut i Europa, finns det någon namn för någon tidigare på? Eller kallar de, när de var på det här stadiet som vi var på, säg 10 000-talet, kanske de kallar stenålder redan på 15 000 år före Kristus?
Ja, det är ju stenålder. Faktum är att stenålder, det kallas ju så för att de bevarade redskapen gjorda av sten. Och den här äldre stenåldern, paleolitikum som arkeologerna kallar det, den kan vi räkna tillbaka till... Ja, jag tror 2,6 miljoner år i alla fall.
Men inte i Sverige?
Nej, utan det här är ju ner till Afrika då, där människan ursprungligen kommer ifrån.
Det är stenredskap som eftersom de har kunnat bevaras.
Ja, exakt. Ja.
Som har fått
ja, precis. Sen hade man ju naturligtvis redskap av ben och trä och organiskt material, men det bevaras mycket mer sällan då än sten.
Ja, och då var vi överens om att eventuellt tidigare mänsklig kontakt med svensk jord, det sopades bort med den senaste istiden.
Ja.
Så, och sen nu av en värmeperiod och som är relativt isfri. Ja. Och sen,
precis. Det är ju...
kanske går mot en ny istid.
Ja,
det vet vi inte.
Oj, det har inte jag koll på.
Precis.
Det som är problemet idag är snarare den globala uppvärmningen. Så att vi kanske skulle välkomna en ny istid.
Precis. Ja. Vi har varit överens om då att det var ganska små klaner, kanske 15-20 personer max.
Ja, precis.
Som bodde ihop och sen så träffades man. Och man levde av jakt och samlade nötter eller frukter.
Ja, framförallt så verkar de här tidiga jägarna ha levt mycket på marin föda. Man fiskar och jagar säl.
Kan man säga någonting om de här skeletten, ser de... så att säga, friska ut, eller var levnadsförhållanden... Jag gissar att livet var ganska kort, men levde man hyggligt bra medan man levde?
Ja, det här med medellivslängd är ju intressant. Man har väl räknat på att ungefär 30 år under jägarstenåldern. Det innebär inte att man var gammal och föll ihop när man var 30, utan det innebär helt enkelt att hälften av alla människor som föds dör innan 30. Och det är ju framförallt då barnadödligheten som drar ner det här. Sen är det ju naturligtvis väldigt riskfyllt tillvaro där man kan dö i olyckor och i våld. Men uppnår vuxen ålder och slipper olyckor och får en yxa i skallen av någon ilsken granne, då har du goda chanser att leva ett hälsosamt och bra liv. Det finns ju intressant fynd i Bohuslän av en kvinna, Öströdskvinna vill jag minnas att hon heter. Hon dog i 80-årsåldern, 170 cm lång, jättefriska tänder. Ja, hon verkar ha levt ett gott liv. Ja. Långt och gott liv.
Men du sa så här, vi har stenredskap. Hade man det, stenar som stridsvapen också? Slogs man med stenar?
Det finns ju fynd på skelett. Jag har inte koll på exakt hur det ser ut i nuvarande Sverige, men från kontinenten så finns det ganska många fynd av folk som har fått pilspetsar i sig, fått en stenyxa i huvudet och fått skallen krossad och klyvd.
Så man var osams redan på den tiden? Så.
Ja. Det ska vi komma ihåg att... Det var ingen oskuldsfull tid där alla levde i harmoni med varandra och naturen.
Jag har stött på en sån här figurin, tror jag det kallas, alltså fruktbarhetsgudinna. Mm. Det var nere från kontinenten som var så här 25 000 år
sedan. Ja, just det. Med Venus.
Venus från Willendorf.
Ja, just det. Den, en kändis från istidens Europa. Ja.
Här i Sverige då hade vi några sådana här, har vi några fynd av som tyder på någon religiös tro eller högre makter? Trodde vi på något?
Ja, någonting har vi ju garanterat trott på. Det finns ju små, det finns väl inga Venus-statyetter så vitt jag vet. Men redan tidigt så har man ju skulpterat bärnsten i form av djur har jag sett. Och
det ska då symbolisera någon jaktlycka eller vad tror man?
Det ligger ju nära till hands att dra sådana gissningar. Sen så var det inte så länge sedan man hittade Sveriges äldsta mänskliga skulptur också. Det var något huvud eller ansikte då som har en mänsklig form.
Det är inte så att det var en konstnär som satt och filade på någonting, utan man var rätt praktiskt lagd, så gjorde man någonting så skulle det ha någon nytta med sig. Eller tänker man göra de här figurerna?
Ja, just det. Du tänker varför man gjorde det, om det var för skoj skull eller att det var fint eller att det innehöll något rituellt. Det är svårt att veta. Återigen, jämför vi med mer sentida så kallade lågteknologiska samhällen, jägare och samlare i Amazonas och södra Afrika och Nya Guinea, så då har ju de flesta avbildningar och även ganska moderna saker kan ju också samtidigt ha en rituell innebörd. Så att människorna levde ju ett liv som var omgärdad av föreställningar och riter som vi kanske har svårt att relatera till idag.
Men man kan säga då att utvecklingen gick ganska långsamt på den här tiden, så i takt med att isen drog sig undan så följde en likartad kultur med vägen upp i det vi kallar Svealand och södra Norrland och så vidare. Alltså det blev inte någon annan sorts människor som kom hit då. Utan det var små...
Ja, vi får nog räkna med att de här olika grupperna som vandrar in, både söderifrån och sen från nordost där...
Från Finland.
Ja, Finland och Sibirien. Det här har man ju kartlagt väldigt nyligen också, väldigt färska rön, att de första invånarna här i det som kommer att bli Sverige och Norden, det är ju gruppen som kommer söderifrån via Danmark, Nordtyskland. Och sen har vi en grupp från nuvarande Moskvatrakten tror jag det är, som tar sig in då via norska kusten som tidigt blir isfri tack vare Golfströmmen då.
Sen, så man liksom rundar Nordkap.
Ja, exakt. Sen möts man där någonstans, de här grupperna. Och de är sinsemellan väldigt olika. Och sen får
är
ju
det
någon...
samer eller? Du vet, nej,
så här tidigt så är det omöjligt att spåra nutida kulturer och etniciteter. Det här är ju som sagt, det är ju mellan 10, 12 till och med 14 000 år sedan. Så att det finns ju ingen spår av kontinuitet mellan våra etnicitet och identiteter och människor som levde då.
Nej, men så med nutida språkbruk så fick vi invandrare.
Ja, just det.
Både söderifrån och nordost ifrån.
Ja, definitivt. Det är de rutterna som människan har tagit för att komma hit.
Men hur vet man att de var från Moskvatrakten då som kom?
Ja, det här har man ju till... Vi återkommer ju till arkeologin. Man ser ju en spridning av ett likartat till exempel begravningsskick och tillverkning av redskap. Och sen finns det ju genetiska studier som man har gjort på det här. Och man ser att de har koppling till fångstfolk som lever där i öst.
Så då kan man säga i alla fall att för en 5-8 tusen år sedan någonting sånt, då var Sverige isfritt och då bodde det, kan man säga, två folkslag i det vi idag kallar Sverige då. Moskvaryssar och danskar.
Ja, precis. Ja. Minst. Studerar vi återigen jägare och samlare idag, då finns det ju ofta en väldigt, väldigt stor språklig och kulturell mångfald. De här grupperna, de...
Hur vet man språklig? Att de pratar olika språk?
Ja, det vet vi inte för den här tiden. Det är ju spännande. Om vi jämför det som har varit normalt, så att säga, in i historisk tid, då kan ju det kan ju leva alltså dussintal folk på en ganska jämförelsevis liten yta som har sinsemellan väldigt olika kultur och språk. Om vi tar Nya Guinea som exempel, så tror jag att det är väl 6000 olika språk man talar där. Så att det kan ju ha varit något liknande i det här, det som kom att bli Sverige en gång i tiden.
Det gör ett litet hopp här, för du sa historiskt. För ibland pratar man ju om forntid.
Ja.
Och nu säger du historiskt. Vad är det för skillnad på forntid och historisk tid?
Ja, historisk tid, det är ju när vi kan studera skriftliga källor framförallt.
Och forntid är det före de skriftliga källorna?
Ja, för att göra en liten enkel avgränsning, ja, kan man säga.
Då har vi mer arkeologiskt som vi gör tolkningar.
Ja, vi har ju bara arkeologi att falla tillbaka på när det gäller förhistorisk tid egentligen. Och historisk tid, då kompletterar ju det här med... vår förståelse kompletteras med skriftliga källor.
Men om vi ser då, de här människorna, de vandrade in från två olika håll då.
Mm.
Behöll man och band med sin ursprung? Jag menar, itkade man handel? För jag gissar att det fanns lite annorlunda pälsverk eller något sådant här i Sverige. Och samma sak med Moskva, om jag får vara lite förenklad. Vet man om det fanns något utbyte?
Ja, utbyte finns. Sen är ju frågan om vad man lägger i begreppet handel egentligen. Det är väl osäkert om det har funnits handel på det sättet vi menar med professionella handelsmän och man har någon slags strävan att tjäna någonting på det. Men varutbyte har det ju funnits definitivt, och ett intressant exempel är ju de här stenyxorna. Flinta är ju ett material som man föredrar ofta, och det kommer ju i första hand ner från Öresundsregionen. Det är ju Skåne och nuvarande Danmark, och de där har ju spritts väldigt, väldigt långa avstånd, ända upp i Norrland till exempel.
Nu har vår första halvtimme gått. Vi ska fortsätta, kära lyssnare. Men vi är alltså vid det du kallar äldre stenåldern.
Mm.
Och då ska du bara få säga, när tog den slut då? Så ska nästa program få börja med den yngre stenåldern.
Ja, för svensk del så är det ju 6000 år sedan, kan vi säga.
Alltså 4000 år?
Ja, 4100 cirka före Kristus.
Då tog den äldre stenåldern slut.
Ja.
Då tackar jag dig, Mikael, för program 1, och så får vi höras lite senare i program 2.
Ja visst, tack.
Och då säger jag tack till lyssnarna, så hörs vi en annan dag.